till DI:s ledarpodd och välkomna säga till ledarskribenterna Tobias Wikström, Matilda Molander och Henrik Westman. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag torsdag den 31 augusti när vi spelar in det här. Vi ska börja prata om bankskatt eller en extra bankskatt, snarare Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar vill införa en skatt på bankernas övervinster. Din bank rånar dig precis när du har det som tuffast, sa hon bland annat i sitt sommartal. Vad säger ni om förslaget till en extra bankskatt? Är det här en bra idé, Henrik?
Det korta svaret är ju nej. Det är inte en bra idé. Det här är ju ett förslag som bygger på indignation, kan man säga, snarare än fakta. Det är en del av en sån här populistisk bankhatande våg som sveper över stora delar av västvärlden just nu. Och det grundar ju sig i att bankerna just nu tjänar väldigt mycket pengar, samtidigt som många då kämpar med allt högre räntor på sina bolån.
Hur skulle en sån här skatt se ut då, Tobias?
Ja, till att börja med så finns det ju en bankskatt, det ska vi vara klara över. Den infördes ju under förra mandatperioden och den här regeringen har inte avskaffat den, trots att Moderaterna i varje fall lovade det. Och det är ju viktigt att komma ihåg att alla typer av pålagor på bankerna, det finns ju bara en som kommer att betala detta, och det är ju kunderna i slutändan. Det kommer att vältras över på bolånetagarna. Det tror inte jag någon kan säga emot. Så att jag tycker att det är väldigt problematiskt. Det är dessutom så att det är ju inte bara Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet, utan de här idéerna letar sig ju långt in i borgerligheten. Anders Borg talade mycket om bankernas övervinster och hade ju också förslag till bankskatt som då inte riktigt genomfördes. Rätt vildsinta idéer om skatt på finansiella produkter, och det skulle drabba alla möjliga leasingfirmor, och om man tog en telefon på avbetalning så skulle det också drabba dem och så. Så att uppfinningsrikedomen är stor på det här området.
Ja, det är bara att hålla med Tobias där. Och det som är intressant är ju att det handlar ju om fler branscher än bara banker. Vi ser ju samma utspel när det kommer exempelvis till oljebolag, energibolag, elleverantörer, livsmedelshandlare och så vidare. Så att det här är liksom en sån här allmän populistisk populism, helt enkelt, som man vill. Man tror helt enkelt att det lockar väljare, förstås. Och det kanske det gör, för det finns ju ett stort missnöje i breda grupper med banker. Men det är en olycklig skatt, inte bara för att den vältras över på kunderna, som Tobias var inne på, utan den får ju stora negativa effekter på ekonomin i stort. En ekonomi behöver ju välmående banker som vågar ta risk, som vågar låna ut till företag för att investeringar ska ske, för att en ekonomi ska utvecklas, för att sysselsättning exempelvis ska öka. Och det här går ju stick i stäv med det.
Nu är det här inte en svensk fråga bara. Tjeckien, Litauen, Spanien och nu senast Italien har ju länder i Europa som har infört en särskild skatt som har riktats mot övervinster. Så, hur har du koll på hur det ser ut i Italien, Henrik?
Ja, men det påminner väldigt mycket om den svenska skatt. Man beräknar ju det här på lite olika sätt. I Sverige då så säger man att övervinsten då, alltså skatten ska tas ut på övervinsten, och övervinsten beräknas på den här genomsnittliga nivån under de senaste åren, och allt som man har tjänat utöver det ska man betala 50% i skatt på. Italien var inte, de hade liksom inte riktigt tänkt igenom det här när de la fram förslaget, så att det blev ju stor dramatik, inte bara i den italienska banksektorn utan i hela Europas banksektor när det här lades fram. För man hade liksom inte satt ett tak på detta, så att det här kunde ju bli enormt stort.
Men de här övervinsterna som bankerna gör nu då ändå, och med tanke på det ekonomiska läget, Matilda, finns det anledning till missnöje mot bankerna?
Ja, men det är klart att det finns, för det är Alltså även om det inte just skatt på övervinster som är svaret på vad man borde göra med bankerna, så finns det ju anledning till kritik mot bankerna och verkligen områden där bankerna skulle kunna bli mycket bättre. Och det handlar ju inte minst om deras närvaro. De senaste under nu 7 åren så har ju var tredje bankkontor lagts ner och var tionde kommun saknar nu helt bankkontor. Och det här får väldigt stor påverkan på de företag som finns i de här kommunerna där bankerna inte är. Bankerna tycker själva att man kan bara göra det på nätet och det räcker att det sitter folk i Solna som sköter de här låneansökningarna, för det ska vara samma regler överallt. Och samma regler överallt låter ju rätt och rättvist. Men Sverige är inte likadant överallt. Och om man, alltså som bank måste man ju kunna ta hänsyn till lokala förutsättningar. Och ute i de här kommunerna där det då på många ställen inte längre finns någon bank, det är också kommuner där man har en väldigt mycket mindre ekonomi. Fastigheterna är värda mycket mindre, det finns ett mindre kundunderlag och så. Men det betyder ju inte att det inte finns möjlighet att bedriva lönsamma verksamheter där. Det är bara att det är en mindre skala och det ser annorlunda ut. Och det som har varit bra med att just att bankerna funnits överallt är att banktjänstemännen då också har koll på företagarna. Men vilka företagare är pålitliga, vilka är inte pålitliga, och att man kan basera sina kreditbeslut på det och inte bara på liksom en beräkning i någon tabell som har tagits fram på central nivå. Och det här får ju väldigt stora konsekvenser i att företag på mindre orter helt enkelt inte får finansiering och inte kan växa på det sätt som de borde göra. Och här behöver bankerna tänka till och ta sitt ansvar för hela ekonomins och hela samhällets utveckling. Bankerna är ju, de är företag, men de är inte företag som alla andra. De är också...
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Ja, något av en samhällsinstitution. Vår ekonomi klarar sig inte utan bankerna. Och det gäller för hela Sveriges ekonomi. Och det gäller också för den lokala ekonomin i varje kommun och varje ort.
Bankerna borde använda sina vinster till att investera i landsbygden helt enkelt.
Det vore väl en jättebra idé till exempel.
Tobias, det finns ju tidigare exempel på när man har infört skatter av den här typen som inte har fungerat särskilt väl. Den så kallade valpskatten till exempel.
Ja, uttrycket kom ju då från att de kallades finansvalpar då, de som jobbade med finansiella transaktioner. Och det var ju Kjell-Olof Feldt som införde den här, och det var på S-kongressen 1987 som han lanserade den. Och jag slog bara fram här vad det var han sa på den kongressen. När jag nu säger detta, partivänner, nu skakar det till i Reuters-skärmar och klippapparater i hela landet. Och den infördes, den fanns några år. Den ledde till att mer än hälften av all handel med värdepapper då hade försvunnit ut ur Sverige till andra länder. Den drog in ytterst lite pengar just av den anledningen, och sen så avskaffades den. Så att någonstans är det ju så att Socialdemokraterna införde den, sen avskaffades den, och vi har gjort det här förut. Och det, i många år så ledde ju det här till att sådana förslag då, att det fanns en immunitet mot det, att man inte ville göra om det här misstaget. Men nu har man uppenbarligen glömt.
På tal om närvaro, en annan fråga som har blossat upp är ju frågan om digitala bolagsstämmor. Regeringen går vidare med lagförslaget som möjliggör för bolag att ha helt digitala stämmor. Varför är det här en dålig idé?
Ja, det gör ju bolagsstämman till närmast ett expeditionsärende. Bolag som vill genomföra det här kan ju då alltså bestämma att man ska ha sin stämma digitalt, ungefär som skedde under pandemin. Och kombinerat då med de regler som finns om poströstning, det vill säga att man kan avge sin röst i förväg, så kan ju de här bolagsstämmorna bli ett parodiskt expeditionsärende bara, där allting är avgjort på förväg. Det är ju redan så att det finns ett antal tydliga huvudägare i de flesta bolag och majoritetsförhållandena är kända. Så när de ägarna då har tagit ställning så finns det ingenting att diskutera. Men det finns ju ändå en poäng med att aktieägare kan ställa bolagets styrelse och vd till svars, ställa frågor, de ska få svettas lite grann, medierna kan komma dit och så vidare. Och det finns ju absolut en fara att vissa bolag som inte vill ha så mycket uppmärksamhet tar till de här möjligheterna. Man kan ju tänka sig ett fastighetsbolag som SBB som ju har haft det väldigt kämpigt med sin, vad ska vi säga, sin image. Att de gärna skulle vilja ha det här undanstökat på genom ett skriftligt förfarande.
Ja, det är inte svårt att tänka sig att det kommer vara fysiska bolagsstämmor när allting har gått bra och digitala bolagsstämmor när det finns anledning att diskutera saker och anledning att framföra kritik. Och det tror jag skulle göra bolagsstyrningen i Sverige sämre på sikt. Alltså det är viktigt just att ägarna verkligen kan sätta press och att även de mindre ägarna får en möjlighet att göra sin röst hörd kring vilken utveckling de vill se i bolaget.
Henrik, det här är en fråga som ligger dig varmt om hjärtat. Du har återkommit till digitala bolagsstämmor flera gånger på DI:s ledarsida. Vad säger du?
Nej, men jag håller med i det och jag tycker att man kan liksom ta ett lite större perspektiv. Bolagsstämman är ju ändå liksom det högsta beslutande organet i ett aktiebolag och en gång per år så kan man, tycker jag, verkligen förvänta sig att de högsta företrädarna för ett bolag faktiskt ansikte mot ansikte möter sina ägare för att förklara olika förslag som man har men också saker och ting som har hänt under året, både bra och dåligt. Man kan ta ett exempel med Volvo Cars exempelvis där styrelseordförande Li Shufu, han kom ju exempelvis inte till bolagsstämman i Göteborg här i våras. Och det borde han ju kanske verkligen ha gjort med tanke på hur högintressant det här ämnet med en kinesisk ägare i det bolaget är. Jag tror att det hade varit väldigt, väldigt klokt om han hade varit på plats och träffat ägare och svarat på frågor och utvecklat sin syn på det. Sen så tror jag som mina kollegor att det tyvärr kanske kan vara på det sättet att många vd:ar och ordförande tycker att det här är lite skönt. Det är lite praktiskt. Man kan gömma sig bakom skärmen och bolagsstämman blir en fråga om formalia helt enkelt. Som man kan diska av på en timme.
Samtidigt, Henrik, så har ju du i flera texter argumenterat för de här att vi behöver ett flexibelt digitalt arbetsliv, ja. men inte på bolagsstämmorna.
Nej, men absolut. Jag tror man får hålla två tankar i huvudet samtidigt här. Det är ju två faktiskt olika saker och pandemin visade ju verkligen att digitala stämmor ibland är nödvändiga och de kan fungera väldigt bra. Risken finns ju här att om man då öppnar för detta, ändrar sin bolagsordning, att det snarast blir, vad ska man säga, regel snarare än undantag att sköta det här digitalt av olika skäl, men kanske inte minst för att det är liksom, det är billigt, det är enkelt och det är skönt att slippa och träffa kritiska ägare och kanske journalister.
Om man vill ta ett mer närliggande exempel så ska ju det här också då gälla bostadsrättsföreningar. Och det är lätt att tänka sig då att man som bostadsrättshavare lätt kan bli överkörd av sina grannar helt enkelt när det enda liksom lagstadgade tillfället att framföra kritik och att kanske framföra ett alternativt förslag på styrelser och så, när det då blir digitalt om en bostadsrättsförening skulle bestämma sig för det. Så att bara för att ta ett mer närliggande exempel på att det här är ingen bra utveckling för den ekonomiska demokratin, så att säga.
Utvecklingen följer man ju naturligtvis bäst i Dagens Industri. Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet och Analyspodden. Ansvarig utgivare är Peter Fällman och vi hörs igen nästa vecka.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.